Då är Lina, Jan-Erik, Madeleine och Susanna välkomna fram.
Jag tänkte eftersom det ju till en början med handlar om Sida, så tänkte vi låter Madeleine börja och därefter går vi över till ett internationellt perspektiv. Och därefter tänkte jag om du, Nina, vill ge lite grann av ett annat svenskt perspektiv på det. Och Jan-Erik, ett övergripande perspektiv. Eller, ja, vi får se. Jan-Erik har skrivit Atlas om utvärderingar och därmed tittat på systemet. Så jag tänker att det blir nog övergripande. Madeleine, du är välkommen. Starta då.
Tack. Tack för inbjudan. Tack för en intressant rapport. Jag tänkte kanske inte prata jättemycket om den. Vi sa att vi skulle börja med kanske lite om den. Med några kommentarer. Sida har ju varit med och givit kommentarer till det här, men vi har inte sett den slutgiltiga versionen egentligen förrän nu. Det som är viktigt att säga också mot bakgrund av den här presentationen, det är ju att våran utgångspunkt är ju egentligen att det är användningen av utvärderingar som är det viktiga och liksom parternas utvärderingsverksamhet som vi lägger fokus på. Så vi tycker ju egentligen att även de här multilaterala utvärderingarna och många av de här civilsamhällesutvärderingarna, det är ju också Sidas utvärderingar. Alltså vi tittar också på dem. Vi använder dem i vårt arbete och de finansieras ju ofta från Sidas medel. Så i den bemärkelsen så är det ju så att väldigt mycket mer egentligen av det här är ju också Sidas. Och när det gäller det multilaterala så får man också komma ihåg att det är ju så mycket som 40% lite drygt av det bilaterala biståndet idag som faktiskt kanaliseras genom multilateralerna, alltså sånt här så kallat multibi. Och det är ju inte riktigt det som visades här, och där görs det också väldigt mycket utvärderingar, men där har ju vi i ramavtal där frånskrivit oss rätten att göra de utvärderingarna och liksom givit det ansvaret till dem. Så där görs det ju mycket så kallade decentraliserade utvärderingar också. Så att igen, jag menar, det blir ju en ännu mer komplicerad bild på något sätt och allt det ska inte vara med här och det förväntar vi oss inte. Men det finns ju liksom mycket mer egentligen att titta på här. Och jag tycker också det är viktigt när liksom, när vi arbetar med parter så tittar vi också mycket som en del av vår bedömning av våra parter. Tittar vi på deras kapacitet att genomföra uppföljning och utvärdering. Det är ju ett väldigt viktigt kriterium för oss. Att, liksom, att bygga den kapaciteten hos våra parter är också en del av vårt uppdrag. Så att det kan bli liksom, det här är ju förstås en liten skärning, men jag vill bara lägga till några andra delar i det. Sen så kan vi säkert komma in på aspekter i den här rapporten och så, men vi fick ju lite frågan att först så var ju frågan varför gör vi så många, och sen lite bredare, men hur vill vi att det ska se ut på något sätt? Och det är ju på något sätt, det är en väldigt stor fråga, och vi tänkte kanske att den här varför så många egentligen kanske var det lite grann fel fråga. Att liksom, det handlar ju om behoven. Vad har vi egentligen för behov som vi kan använda utvärdering på något sätt då, till att fylla? Vårt fokus är väl egentligen då, vad är det för behov, vad är behoven och vad har vi för kapacitet att faktiskt utnyttja det här? Och jag menar, jag har sagt det till flera stycken jag har träffat idag, att vi har haft en jättehysterisk morgon, för vi har pratat väldigt mycket om olika utvärderingar, vi har pratat om kapacitetsbyggande för utvärdering, men vi har också pratat om någon slags knowledge management och hur får vi till det systemet, och det tror jag inte är någon hemlighet, för det jobbar alla med. Och det är en jätteutmaning framåt, och det tycker jag också varit intressant att diskutera här. Men om man tittar då på hur vi organiserade, så ger det här liksom en bra bild som liksom är alltså det handlar om olika nivåer. Vi har det här insatsnära där vi har enheter och utlandsmyndigheterna som bereder och har det ansvaret. Och det är väldigt viktigt. Där finns ju det ett behov av de här utvärderingarna, som jag tycker att även om man säger då att det är bara till kanske för att fatta beslut om en ny insats. Ja, men det är väl ett jätteviktigt viktigt behov, tycker jag. Alltså, man får också se vad, att det, man inte negligerar den typen av behov. Sen finns det andra. Men det finns behov på avdelningsnivå eller det finns behov av att göra en större utvärdering som SUS var hos oss i morse också och diskuterade med det humanitära teamet som nu vill göra en utvärdering av allt humanitärt stöd. Så jag menar, den typen av utvärderingar har förstås också ett värde och där kan man bli lite bredare. Och sen har vi de här strategiska utvärderingarna då, som är ännu lite bredare och har ett tematiskt fokus, kan ha längre tid. Och där har vi också lite mera frigjort oss från det som faktiskt är rena administrativa hinder i pengarna, som ju du var inne på, att det, man måste kanske göra klart utvärderingen innan insatsen slutar för sen tar pengarna slut. Alltså det är också en sån verklighet att förhålla sig till då. En annan dimension, det är ju det här med oberoende, opartiskheten och så. Där ju finns någon slags trade-off med lärandet och vara mer involverad i processen. Och det vet jag att det kommer SUS också prata kanske lite mer om. Men det är ju någonting som förstås vi diskuterar väldigt mycket. Och vi gör ju väldigt sällan egna utvärderingar, eller aldrig. Men utan uppdrar ju det till konsulter. Men vi själva sitter ju i verksamheten. Och det här är ju ett val som Sida har gjort. Och delvis är det ett val som grundar sig att tidigare hade vi SADEV. Som skulle vara det oberoende. Jag menar, innan det hade vi Evas enhet som ju sitter här. Vi vet säkert många att vi hade ett sekretariat på Sida som var mer oberoende. Där är vi ju inte nu. Den enhet jag leder, vi sitter ju i linjen liksom har och deltar och ger stöd i linjen. Det som vi tycker känns bra, och vi har haft en dialog både med UD och med våran ledning, det är ju att liksom också nu, beroende på hur det nu ser ut, vi har inte SADEV, EBA har ett uppdrag som inte är SADEVs uppdrag, så känner vi att nej, men vi behöver öka våran utvärderingsverksamhet. Så det är ett beslut som sedan SIDAs ledning precis har fattat, att vi ska öka vår kapacitet. Så det känns ju jättekul förstås för oss, och där kommer vi ha större möjligheter att bidra på alla de här områdena som jag egentligen har räknat upp då. Det som vi kommer ha mycket fokus på, alltså det känns ju lite som att jag upprepar lite av de här frågorna också som ställdes, som ju var väldigt bra frågor, men det handlar ju om hur får vi ökad kvalitet i våra utvärderingar, men också hur vi förbättrar våran planering av utvärderingar så att vi gör rätt och så att vi hittar vissa där vi gör liksom lite smalare, några som är lite större och hittar synergier i det arbetet. Vad var jag skulle säga? Nej, men och sen så har vi förstås våra verksövergripande utvärderingar. Och där har ju vi haft väldigt knappa resurser helt enkelt. Så där hoppas vi också kunna göra lite mer. Men vi tänker oss också att vi kanske kommer bredda definitionerna av vad som är verksövergripande. Och kanske inte bara titta på att vi ska göra från min enhet då, fler utvärderingar, utan kanske involvera oss mer, till exempel i en sån utvärdering som den här humanitära som vi precis diskuterade. Det har varit flera andra stora initiativ på Sida kring utvärderingar som har letts från enheter, och där skulle vi vilja engagera oss mer då. Men sen så skulle jag också vilja bredda, nu sa ju ni den här rapporten, men det här är utvärdering. Fast vi ser det ju inte riktigt så. Vi tycker att man måste se det, liksom, utvärdering tillsammans med uppföljning och egentligen tillsammans med planering. Vår enhet heter det. Planering, uppföljning, utvärdering. Alltså det handlar ju om att få ihop det här. Att planeringen måste man göra för att kunna följa upp och utvärdera på ett bra sätt. Och man behöver bra uppföljning och utvärdering för att kunna planera. Och, ja, det här är ju inga nyheter för er som sitter i det här rummet säkert, men det är ändå en utmaning i att få till det faktiskt i verkligheten. Så det har ju vi jobbat mycket med. Så det som vi kommer att lägga fokus på framåt, och det är förstås så att vi kommer att diskutera det också, det här är inte färdigt, men jag menar, det handlar ju om hur kan vi öka det som liksom internationellt och som vi har varit på konferenser, det här med uptake, alltså att vi verkligen använder allt som görs. Och då är det ju inte bara det vi gör, utan då handlar det också om det dels som finansierar, som vi finansierar, ja, som våra parter gör och som innehåller mycket kunskap. Men sen så att vi faktiskt gör sånt som när Susse var hos oss i morse och presenterade Danmarks humanitära utvärdering. Det finns jätteintressanta lärdomar för oss där. Nu kommer vi kanske göra en egen, men ändå. Alltså den där typen av lärande, det är faktiskt inte alltid lätt att få till. Men när vi lyckas så är det väldigt bra. Och sen handlar det ju om att öka kvaliteten. Och slutligen så handlar det då om liksom att på något sätt generellt då få ett bättre genomslag för den här helheten. Där vi kan lära oss mer och där det använda det för att bli bättre. Det är väl det som vi skulle vilja se. Pratade jag nu ungefär 5 minuter, jag vet inte.
Kanske. Ja, nej, men det var bra. Tack så mycket. Det var en bra genomgång. Susanne, då lämnar jag ordet vidare till dig.
I'll say a little bit about the Danish system because I've been asked to do that. And then I'll address some of these issues which were put up here and answer to some of these questions which was also put to us. Now, the Danish system is, as I'm quite aware now, because Lars just told me, it's been quite stable for a long time. I come from Ministry of Foreign Affairs. Danida is completely integrated into the Ministry of Foreign Affairs. Our evaluation department is very strictly defined. We are the only ones who can do evaluations. We are detached from operations. I refer directly to the minister. And everything we do has to be publicized. So it's a very sort of straightforward way of doing it. Then, of course, there is the Technical Advisory Services, which is a very strong body also in the Ministry of Foreign Affairs. They do reviews. And they do a lot of what you call evaluations in your system is what we call reviews. And these are very closely linked to the programs. They go there and work with them. And whatever comes out of reviews are directly built into the next program phase. So I think this is a whole system that is there, which we, of course, collaborate with. Because whatever we do will have to feed into their processes. And I'll come back a little bit to where we are on this. We've just been through a process of a peer review, asked a distinguished professor, Elliot Stern, whom some of you may know, to come and go through all what we did and speak with everybody in Denmark about how they thought we were doing. And then we made a policy. And I think that's one answer to your questions. If you want to, you know, find out where you want to be on all these continuums you were talking about, you can have a policy discussion and then you put it in a policy. Now, of course, we're waiting for the elections and then we'll put forward the policy again and see if the new government that comes in are happy about the choices we made. But that's where we are right now. We are independent from operations. But of course, we collaborate very closely with operations, or else it doesn't make sense. And that's also why I think it's, I mean, you can have long discussions about where you want to be on an independence, completely independent, or the embedded way of looking at things. And I think basically it depends on what the questions you want answered. If you want to have an element of learning, clearly having something which is completely outside, completely independent, is very, very difficult because the learning process gets very difficult. If you want something which is very much an accountability, then independence is, of course, essential. And then I would think then you're very close to the auditors. I mean, I'm sure you also have auditors going through your development assistance, and they are completely independent and come in and ask all these questions. So I think it depends on where you want to be, what is the purpose of your evaluation work. And the purpose of our evaluation work is learning and accountability. So we have both of them. So we all the time juggle where we are going to be. But we think we are, and the way we work independently because we are outside operations. We do terms of reference. Of course, we ask those who are being evaluated what questions they want, answers for. But we work, I mean, we can ask any other questions that we think are pertinent or interesting. And we will do that. And then everything we do goes into international competitive bidding, which has been a very interesting process because it also means that the last 10 evaluations we've made, we make 6-8 every year and 5-6 studies. They're all different consultancy firms. And I think that's really, really important. Because working, I mean, they come in with very different perspectives. They don't know the Danish aid. It takes a long time to bring them up to speed. But then I think the input, because they have been working with the World Bank, GIFID, and all other donors, is that the perspective they can bring on things, because they bring in experiences from other donors, is very interesting. So I think it takes a lot of time, and it takes a lot of time and to bring them up to speed, but I think it's worth getting a completely different perspective. The biggest challenge which we're facing right now, and that's why I say we are working very closely with operations right now, that is we have enormous amounts of data, but we have data at very low levels. We have trillions of data of output data. We know how many school books we have given out everywhere. We know how many schools we built. We know how many teachers we trained. I mean, we know all things at output level. But we want to know more about the impact level. And this is also because when you are, this is also what politicians are asking for. What is coming out? How are we reducing CO2 levels in the world? How is democracy going? The levels of the questions the politicians are interested in are not how many school books were given out in a certain place or. So we somehow have to be able to answer these questions. So that's one of the things why I've been working really hard on these last one and a half year, that is to get in to improve quality at entry. To simply work with the tools that can enhance our programming. So we now are going to use systematically theories of change with results frameworks, which we can then evaluate throughout the process. And we will be much, I mean, now we've worked with a lot of quality of entry, and we now have got the stamp we have an external grant committee with people from UK and other places, and they're now saying, okay, quality of entry is not much better now, so now we need to work on the next one that says quality and implementation. Getting people to actually work with their theories of change, looking at the results framework, where are we right now, do we need to change things, and etc. These are things. So it's not that we are completely detached from operation. I think we have a very big role in putting up systems and structures and tools that can help us have better aid in the end. I don't see us as somebody sitting outside and shouting, oh, you didn't do very well. I see us working with people to improve aid. That's what we're working on. But, of course, being very clear about we're not engaged in programming. We don't have any input on programs as such, but only on the tools and the way we work. Is it useful to have evaluations? We've just been through a process again, looking at, we do that every second year, look at, are recommendations followed up? And most recommendations are followed up. And we now instituted a management meeting in Danida with the head of Danida to make sure that it's not only a question of making a cross, in the computer system, but you are actually, we're putting the ambassador on the spot. So, okay, what did you do in Somalia to follow up on these evaluation issues? And we'll do that not for all the evaluation, but for the important ones. And then out of that, have a discussion. But I agree with Madeleine and everybody else who said here, I mean, there is enormous need to bring all this knowledge we have about development and how it works into use. There's so many reports, etc., sitting around, and yeah. So there's so much to be said for that. Quality of evaluations, I mean, I'm horrified of some of the things I'm getting, but that's something which we really need to work on. And I don't think it's a methodology question. I think a lot of people have worked on methodologies for a long time. I think it's basically a question about being better at having baseline studies, having data collections during implementation. I think that's where we're missing out now, not so much on refining all these methodologies. I think that's been the focus for too long time. I think I'll stop there and hopefully can intervene again later. Thank you.
Nina, can I give a word to you?
Ja, jag börjar också med att tacka för inbjudan och tacka er som sitter här inne när solen skiner ute. Och tack till mina föregående kollegors tal. Det civila samhället som ju är en partner till SIDA i mitt fall i alla fall som representant för en organisation med ramavtal med CIVSAM. har ju också i uppgift att ständigt förbättra vår kvalitet, vårt arbete. Vi är ju oerhört aktiva i olika metodnätverk och diskuterar utvärdering av vårt arbete tillsammans med våra partner. Jag tror inte att vi skulle kanske, många av mina kollegor sitter här idag, så ni får gärna prata efter mig. Men jag tror att det vi kanske inte är lika fokuserade på just att förbättra biståndet. Vi är ju väldigt, väldigt fokuserade på att förbättra våra partners överlevnad och deras kärnverksamhet. Och jag tror det är en sån där sak som är lite intressant när man diskuterar utvärderingar med sina partner i fält. Vi är ofta medlemmar av samma globala ramverk och organisationer. Vi är inte givare och mottagare förutom i, så att säga, finansiellt definierat, vilket gör att när vi utvärderar så försöker vi få det att ske i partnerskap under tillit och förtroende, och det gör att många av de traditionella formerna av utvärdering som ju är väldigt inriktade på någon sorts audit evaluation, de är i syfte att mäta resultat, effektivitet och så, kan ge, ja, om inte felaktiga men ändå otydliga resultat. Som en av mina fackliga, jag kommer ju från Union to Union, det är ju facket, och det är ett oerhört känsligt område att jobba i. Det är precis som MR-försvarare och andra grupper som civilsamhälles verksamheten sker i, utsätter sig för personlig fara, och när man då börjar prata indikatorer så kan man förstå att de tycker att det är jobbigt. Som en av mina kollegor sa, why are you talking about indicators? We are working for the impossible. Och det som är tacksamt är att när det fungerar med utvärderingar hos oss, och det i mitt fall de senaste 10 åren, dels som en positiv verkan från de högre krav på utvärderingar och resultatkrav och så vidare som har skett under de senaste 10 åren, som också har påverkat det civila samhället att se inåt och fundera på vad som funkar och inte funkar. Det är att det blir bäst när, som Madeleine säger, det ingår i en planering att man faktiskt också ska utvärdera. Att det, och då förutsätter det naturligtvis ett långsiktigt, långvarigt samarbete. Det efterfrågas av partnern själv, och det är en sak som vi har sett i vår organisation. Vi har en oerhört stor hög med väntande förfrågningar på utvärderingar hos våra partner nu som absolut inte fanns förut. Att de är inte lika fokuserade på audit controls, det har vi ju auditors för, och vi har andra former för att titta på system och så, utan att de är participativa, att de genomförs i samråd, att de har en väldigt stor lärandefokus, ett stort lärandefokus, att man har en sorts empowerment faktor med det hela, och att de också ligger till grund för strategiska beslut. Och det har ju en del att göra med liksom, hur använder vi utvärderingar. Det är ju nästan så att man vill ha ett system för utvärdering av utvärderingar. Jag är inte här om det är någon som vill, om det är mina barn. Och att man är öppen för det kontributiva, eller hur man nu säger, contributional element. Vi har ju ganska stor erfarenhet nu i det här laget av nya experimentella former av utvärdering av civilsamhällets verksamhet som har alldeles för höga förväntningar på vad som går att mätas. Att vi inte jobbar i den här enorma aggregerade kontexten som man gärna vill göra. Man vill ju veta om fattigdomen bekämpas generellt på något vis. Fast vi kanske jobbar med ett lantarbetarfack i Sierra Leone. Så. Jag ser också att de här frågorna det är alltid så i kartläggningar att det är frågorna som kommer ut av dem som blir mest intressanta nästan, för att säga, men bra fakta, men oj, den där frågan, den var jättespännande. Så att de frågorna ni satte på slutet, det är precis de jag tittade på. Metodvariation tycker vi är jättespännande. Vi pratar om accompanying evaluations, tracer studies, utvärderingar efter långvarigt samarbete, nya frågeställningar, andra former av terms of reference. Så vi ser ju en oerhört problematik i det här med OECD-DAX-kriterier, att någon gärna vill bara utvärdera kostnadseffektivitet, men det kan man inte göra om man inte samtidigt tittar på resultat och de andra frågorna. Så det är ju naturligtvis ett problem. Så det är vår inblick i det här, eller vårt inspill, som min kollega brukar säga, som ett nytt ord jag har lärt mig i den här debatten, är ju att vi ser fram emot nya former och metoder, ny metodvariation, men det måste vara förankrad i ett ägarskap. Vi ser också gärna på denna återkoppling. Alltså, vi utvärderar människor. Jag är ju en outcome mapping människa. Jag gillar ju det här med boundary partners. De som vi exakt påverkar, och i det civila samhället är det ju människor och deras förändrade levnadsförhållande i ganska direkt samarbete med oss. Vilket naturligtvis är även bilateralt och programbistånd också. Men i vårt fall så är vi väldigt nära enskilda människor. Så att vi ser ofta med glädje på nya metoder, men de måste ju återkopplas till de här människorna också som utvärderas. Så när det är så här många, och vi ser att över hälften av utvärderarna, de här konsulterna, är svenskar ofta, att de kommer härifrån, gör neddimpande inslag i en verklighet, kommer tillbaka, rapporterar, och som vi säger, vi har svårt att publicera. Det var en annan fråga. Det är ofta känslig information, det är namn som anges, de måste anonymiseras, och hur ska vi publicera de här resultaten? Så att tillit, enskilda människor, små metoder, vi jobbar mycket storytelling, most significant change, alltså sådana varianter, kan inte fokusera så mycket på aggregerade resultat, för att det är allt för små effekter. Resurser naturligtvis, att avsätta de resurserna från början. Så vi är positiva, och vi tycker att det här är en spännande kartläggning som vi förstår kommer leda till fler spännande kartläggningar.
Mm. Kartläggningar kan man göra
många av. Tack så hemskt mycket. Väldigt spännande perspektiv, och jag tycker också väldigt intressant hur du också sätter eller pekar på någon saker som vi tar lite grann för givna i rapporten här kring transparens och så vidare. I och för sig, jag kan förstå det här med att man ibland får vara lite försiktig med vad man kan publicera och inte, men att bedöma det förnuftet och inte ta någonting för givet. Det var också intressant att höra om den här efterfrågan från era organisationer eller samarbetspartner. Det förvånar mig lite grann, men väldigt intressant att höra. Tack så hemskt mycket. Och Jan-Erik, då lämnar jag över till dig. Du fortsätter, vill ha denna?
Jag kan använda den.
Eller den höga rösten.
Just det. Ja. Jag fick här lite hjälp med att koppla in PowerPointen. Jag var nämligen så utomordentligt gammalmodig, så jag använde PowerPoint. Jag vet att det faktiskt börjar bli ute. Jag turnerar den här frågan som ni har ställt inledningsvis, om det är för mycket eller för lite. Jag uttryckte lite annorlunda, hur glada ska vi vara för det här? Jag tänker inte gå in på det här. Alla inser att man kan räkna det här på massor med olika sätt. Men jag tänkte visa två bilder av det här med utvärdering först. Bokstavning är två bilder. Och sen tänkte jag ställa några avslutande frågor som de här bilderna, kommentarer som de här bilderna. Ja, det utvärderas alltså otroligt mycket i alla sammanhang. Och det är en internationell strömning som med utgångspunkt från ett ganska begränsat antal länder från 20-25 år sedan, som har spridits inte minst genom yttre tryck från EU, men också genom väldigt starka aktörer, Världsbanken, EU, OECD, OECD-DAC. Senast för några månader sedan tog FN en deklaration om vikten, generalförsamlingen om vikten och utvärdering. Det ses som en av den moderna statens karakteristika. Det här citatet tog jag från ett brev jag fick igår, från en inbjudan till en konferens som bland annat UNESCO och OECD ordnar. Det finns starka professionaliseringstendenser, rader av organisationer och de här strukturerna och nätverk, så är det ju nätverk som sysslar med att harmonisera också synsätt på utvärdering, så att utvärdering ska bli någonting som vi alla har en mer gemensam uppfattning om. Det beskrivs som en transdisciplin, och bakom det här ligger naturligtvis det att på ett plan så är ju liksom det här med att man ska lära sig av det man har gjort. Det är det yttre verkar ju oerhört sunt förnuftigt, eller hur? Det är svårt att säga emot det. Och det kombinerar det här med då att det också är vetenskapligt och lite tjusigt på det sättet. Och det gör en väldigt svårslagen kombination. Samtidigt så är det dock, det är den andra bilden, idag en mycket kritisk diskussion om utvärdering. För några år sedan Frans Löv talade om booming business, men ställde också frågan, is it good news? The Evaluation Society, Peter Dahl Larsson i Danmark, tar också upp en mycket kritisk diskussion. Jag själv skrev en artikel, eller introduktion i den här tillsammans med Carlson Westman för några år sedan, som har titeln Evaluation Seeking Truth for Power. Och vi alluderar naturligtvis på Wildowski, men vi ställer frågan om utvärderingens egen intresse. I samma anda så är en annan bok som har till och med undertiteln Reflections on a Discipline in Disarray. Så det finns en mycket stark kritisk debatt om utvärdering. Det gäller bland annat det här med användning. Alltså det här med användning, use, utilization, det börjar man prata om samtidigt redan i slutet av 60-talet. Det har varit ett ständigt tjatande om det. Oerhörda mängder böcker, tusentals artiklar. Men alla de här artiklarna har ett perspektiv. Ja, vad är det fel med de där andra som inte använder våra rapporter? Är det institutionella förhållanden? Är det implementeringsmekanismer eller vad det är? Man har väldigt sällan gått tillbaka och ställt frågan om grundläggande problem med utvärdering. Som, så att säga, som företeelse. Det finns en ökad kunskap om bieffekter av utvärdering i allmänhet. Men speciellt när det gäller, kanske bara delvis, ja, som en del text av ert. Alltså performance measurement system, prestationsredovisningar och så vidare. Va? Det finns en rad som tagit upp olika effekter av det där. Men när man pratar så här som jag nu gjort, då måste man ställa sig frågan, men vad handlar det då om? Jag tänker inte gå in i någon definition av utvärdering på de 3 minuter jag har kvar. Jag har naturligtvis alltid utvärderat i någon mening. Även om vi talar om mer vetenskapliga metoder 100 år tillbaks. Och i Sverige kan vi identifiera tidiga exempel. Emigrationsutredningen 1900 är ett väldigt bra exempel i det här samhället. Där man försöker föra in vetenskapliga metoder i beslutsfattandet. Men som en slags social praxis uppfanns det här faktiskt vid en viss tidpunkt och i ett visst land. Nämligen i USA under 1960-talet. Det här är nog nästan alla överens om att det är på det viset. Det är en föga kontroversiell historieskrivning. Men det handlade också då den idé om utvärdering, och det är den som har spritts. Den övertog en massa föreställningar om vad byggde på en massa föreställningar om vad utvärdering är. Det handlar om improvement av befintliga program. Man kan säga så här att utvärdering, för att klargöra hur utvärdering förhåller sig till andra former av kunskap, så har utvärderingar interventioner som objekt. Det fanns med i de här bilderna som ni hade också. Den enda som faktiskt har en liten annan beskriven, han har nog inte knutit till interventionerna merits, values and verbs, men det är en annan sak. Men det handlar alltså inte om mekanismerna som sådana, de mekanismer som skapar någonting som är bra, som minskar fattigdomen, som minskar brottsligheten, som förbättrar miljön. Utvärdering handlar inte om de mekanismerna som sådana, utan om de interventioner som har satts in för att påverka dessa mekanismer. Det är alltså en viktig poäng, därför att det för till nästa. Vad innebär då det här? Ja, utvärdering är definitivt inte samma sak som den kunskap som behövs för att fatta beslut på olika nivåer. En intervention kan ju vara på ganska låg nivå inom en organisation till exempel. Eller för att förbättra befintliga interventioner. När en beslutsfattare ställs inför ett problem, en stor fråga, så är inte frågan vilka utvärderingar finns. Utan frågan är vilken kunskap finns, vilka lösningar som finns på det här problemet. Och då är utvärdering bara en del av den kunskapsmassan som kan användas. För att ta från ett helt annat område, om vi förbättrar liksom aktioner för läskunnighet och så vidare, ja, men då kan man nytta av tidigare liksom såna här interventioner som gjorts. Men det är klart att man har också väldigt stor nytta av den forskning som handlar om vad som faktiskt händer i hjärnan när man lär sig läsa och sånt där. Va? Och det är inte utvärderingar. Alltså den här frågan om tycker jag är viktig därför att det finns också undanträngningseffekter. Dels rent resursmässigt men också mentalt. När man börjar prata om vilken information man behöver för beslut så pratar man väldigt, väldigt mycket om just utvärderingar. Den här diskussionen togs upp i National Research Councils rapport förra året, tror jag det var, nej det var ett par år sedan, Using Science as Evidence in Policy, Public Policy. Det handlar alltså om relationen mellan om kunskapsflödet i allmänhet till policyskapande. Renodigade utvärderingsorgan är därför inte en självklarhet alls. Det är nödvändigt att fundera på ansvarsfördelningen mellan de operativt ansvariga myndigheterna, särskilt analysorgan och forskning. Utvärderingar behövs för andra syften eller olika syften, och då är den sista punkten här. Kanske man måste fundera lite grann på att renodla i förhållande till olika syften. Att inte blanda allting i ett sammanhang utan också verkligen fundera vilken kunskap, hur ska man agera om syftet är kunskapsgenerering, kunskapsbyggande? Hur ska man agera om syftet är operativ förbättring? Och hur ska man agera om syftet är accountability? Ja, det var några reflektioner som er rapport stimulerade till. Tack!
Tack Jan-Erik. Det är food for thought som man säger. Och du slutar ju inte riktigt med frågor utan mer med slutsatser. Och sen är det väl kanske en sån här ledande fråga till i slutet där. Men det är bra.
Det är nödvändigt att fundera på sådana där saker. Det är väl en slags fråga? Eller implicerad fråga?
Ja, det är där på slutet. Jo.